Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet, men du kan också redan nu hitta det på vår webbsida integrativ-medicin.se. Vi spelar in på Stockholms integrativmedicinska center i Sjöstaden i Stockholm och vid min sida poddens producent Fredrik Ankarsjön. Mina gäster idag är Peter H. Hallström och Kristina H. Herngren. Varmt välkomna.
Tack så mycket.
Tack.
Håna. Vad är det med de två olika H?
Nej, men vi är gifta och ingen av oss vill heta den andras namn egentligen. Så att vi heter båda, och då heter jag Peter H. Hallström, alltså Peter Herngren Hallström, och Kristina heter Kristina Herngren Hallström.
Precis.
Så är det.
Men sen så labbar vi lite med det där, så att det blir som en spännande extra konsonant, brukar jag säga.
Mm. Och hemma på vår dörr, på vår ytterdörr, så har jag slått ihop Herngren och Hallström och så står det bara Herngström.
Ja.
Så det här är en följetong.
Vilket gör att när jag till exempel får grejer hemlevererade så står de och skriker på mig att så här får man inte göra. Ni måste stå vad ni heter. Jag kan inte stå här och undra om det är här jag ska lämna paketet. Det har hänt flera gånger. Men vi har kvar det.
Jajamän.
Ja, ni är ju lite envisa. Det är bara det här att ni inte kan komma överens om vilket efternamn. Vittnar om detta faktum.
Ja.
Att ni är absolut två envisa personer.
Mm. Absolut.
Ja, det är vi.
Mm. Det blir ju väldigt ofta väldigt intressant i relationer. Och det föds oftast väldigt mycket ur sådana relationer. Vilket har gjort i eran. Jag ska läsa en liten text från eran hemsida. Så lyder så här att vi är Peter och Kristina. Vår gemensamma berättelse handlar om längtan efter att bli det vi någonstans redan är men har tappat bort. Om mod, sårbarhet och kärlek. Vi lever med våra trauman, kraschlandningar, med vår glädje och våra framgångar. Gemensamt har vi genom livet skaffat oss många erfarenheter av vad det är att vara människa och om det förlösande i att säga som det är. Apropå, det har ni tränat på.
Ja, det kan vi säga. Sen dag ett har vi tränat på det.
Hur träffades ni två egentligen?
Jag var med på en konsert. Jag är musiker och artist och sånt där. Så jag var med på en hyllningskonsert till en annan artist som Kristina kände till. Hon kände inte till mig. Men då tyckte du att jag verkar vara en härlig typ.
Då fick jag span på dig.
Ja, precis. Men då var jag fortfarande gift. Det var ju på upphällningen i mitt fall. Så nästa gång Kristina kollade på Facebook och jag hade en konsert till, då stod det att jag var skild.
Mm.
Ja. Vilket gjorde att du, med hjälp av en copywriter, skrev ett brev till mig. Som gjorde att jag blev nyfiken på henne.
En spökskrivare helt enkelt.
Ja, alltså, i alla fall en halvfigur. Nej, men ett fantastiskt skönt mejl som gjorde mig nyfiken.
Mm.
Och nu kände jag att jag ville gärna träffa Kristina.
Mm.
Så vi gick ut och fika och så var det kört.
Sen var det crash, boom, bang.
Mm.
Det var verkligen
Gud,
det.
Vad fint.
Och då började två och ett halvt års kaos också samtidigt.
Dans och berg- och dalbana.
Kaos, dans och berg- och dalbana. Mm. Kan inte du berätta?
Jo, det blev ett väldigt starkt möte mellan oss. Peter tittade in i mina ögon och sa, oj, vem är du? Det första han sa. Och då var det kört. För den frågan tycker jag är den mest spännande. Man kan ställa en annan människa istället för vad gör du eller vad håller du på med? Vem är du? Så där var jag redan hemma och hela Peters uppenbarelse. Och du kände likadant. Så att på något vis, när vi hade pratat i en och en halv timme, så kom jag hem och säger till min mamma som då råkar ringa och som jag inte hade lust egentligen att berätta en sån här sak för. Men då säger jag, jag har träffat mannen i mitt liv. Och då hade vi sett sig en och en halv timme.
Mm.
Så det var på något vis så allvarligt. Det kändes som att det var så viktigt. Jag var helt påverkad rent fysiskt och darrade och allting. och kände mig helt lost i den här situationen. Så när vi sågs någon dag senare så nickade Peter här, och då kom vi till pudens kärna, varför den här kaoset och dansen inträdde. För att då, efter att vi hade träffats andra gången, så sa jag, det är nog bra om jag skriver till dig. Och då var det så att då gick jag hem och så skrev jag ner en lista på saker som handlar om mina rädslor i relationer. För jag ville få ur mig saker som har legat och grott i mig länge, som jag har misslyckats med, som jag inte har, som jag upprepar, som är liksom någonting som är svårt. Och hur landade det dig?
Ja, men också det som du önskade i en partner.
Ja.
Och framförallt kanske också vad du inte önskade hos en partner. Om vi säger att det var 20 punkter, så var det 18 av dem som jag kände att här kommer jag inte kunna kliva in. Det här är ju precis, hon pekar på allting som jag är, av det dåliga. Så jag fick stora skälvan. Från Kristinas håll var det ju menat som att berätta om rädslor, medan jag tog det som att kära någon, jag har ingenting att komma med. Så det blev ju lite knasigt då.
Ja, och då började den här dansen som i stora drag gick ut på att jag gick på i ullstrumporna som jag hade gjort tidigare och ville gärna komma nära, och Peter blev rädd och
undvikande
och stack iväg,
ja,
och bröt överenskommelser och så. Så jag satte ner foten, vilket var bra, tänker jag, ur självrespekt och självvärde. Så jag satte ner foten att det här är inte okej.
Ett års dans, eller?
Jag satte ner foten direkt efter några månader första gången. Jag höll ju på att han... säger du. Du vill inte riktigt komma ihåg.
Jag fick inte humma, men jag var tvungen att humma.
Så att jag satte ner foten kanske 3-4 gånger under de här 2,5 åren. Men det är som sagt, jag vill verkligen poängtera att det handlade ju om en anpassning. Ett sätt att försöka närma mig Peter också, som då blev som en process under de här 2,5 åren. Jag behövde få ta det. Så jag hade ju beteenden och attityder som jag behövde jobba jättemycket med. Och du hade dina.
Ja, men sen blev jag i alla fall inkallad till ett slags sista, nu får det vara nog, möte. Hemma i din soffa på undervåningen. Och då sa du att nu vill jag inte, för jag hörde av mig ibland och sådär. Som man gör, vissa av oss. När andan faller på. Och då så lyssnade jag på det. I 8 månader. Men sen var det så.
Det vill säga, vi sågs inte i 8
månader. Nej, jag hörde inte av mig. Nej. Det var tyst och kontakten var bruten. Men sen så spelade jag väldigt nära där Kristina och hennes hus. Och det blev så här. Hon hade sagt till mig att jag måste släppa taget.
Om henne?
Nej, om det, vad det nu är, vad är det för tag jag har. Alla mina rädslor, allt. Och jag, när hon sa det var oerhört provocerande. För jag tänkte att, vadå tag? Jag har väl inget tag. Jag är ju en sköning. Jag åker runt och spelar och sjunger om kärlek.
Jag är fri, om någon är fri så är det jag.
Precis, jag har inga tag.
Nej.
Men jag vågade ju inte låta mig bli älskad. Det är ju det som har varit kanske mitt största problem i livet. Över tid, sedan jag var barn. Och så spelade jag. Så tänkte jag så intensivt på Kristina. Och sen så, i den vevan så tittade jag på en kortfilm som heter Hopptornet. Världens bästa kortfilm. Det handlar om ett hopptorn i Göteborg där de har satt upp massa kameror. Och så får du se människor som går upp för den här stegen, och så följer man med dem ut, och så är det kanske 3 av 100 som hoppar, resten går ner igen, och så där håller det på liksom. Och så är det en tant där som, jag tänker att hon kommer aldrig hoppa. Så går hon upp gång 11 och så går hon ut och så hoppar hon. Och så slår det mig att, ja, men är det handlar om? Det handlar om att våga släppa taget och lita på att man blir mottagen av något. Av vattnet, en famn, av Gud eller vad det kan vara för något. Så då, jag, den store låtskrivaren, skriver ett kärlekstyp sms till Kristina. Där det står, hur är läget?
Efter 8 månader.
Hur Vi kommer till dina teckningar sen. Det finns någonting som tangerar dem.
Hur är läget? Får svara Kristina. Ja, men vill du få reda på det, då vill jag att vi ses och fikar. Och då tänker jag, va, det ska vi inte göra. För då, det blir så konstigt. Jag ville bara, så här, men hur blir det då? Och då skriver hon suck. Och då tänker jag, men då, jag får väl hoppa då, tänker jag. Och så åker jag hem till henne och vi sitter på hennes altan. Och dagen efter, sen dess är det vi.
Mm.
Så är det. Så blev det.
Och för de som inte sitter in i det här rummet och lyssnar på det här samtalet så kan jag säga att det är liksom, det blev så här ett glow med Tanja nu.
Mm.
Så vackert. Mm. Och så fint. Vilken energi.
Det är väldigt tydligt att Peter kom in i mitt liv som en gåva. Vi kommer säkert prata mer om det, att jag har varit en gåva för dig. Och det är väldigt viktigt att säga att du blev en stor gåva i mitt liv. Någonting som jag har letat länge efter. Och det jag kallar vår relation för, eller det jag kallar dig för, det är att du är en själsfrände.
Mm.
Och att det fanns i mig innan. Och det var någonting i mig som klack till när jag såg Peter. Som gjorde att det blev så tydligt. Att,
och så starkt.
Och så starkt. Liksom, det här är han. Liksom.
Av alla människor.
Ja, men ärligt.
Ja, men visst är det magiskt, kärlek och magi. Och det finns så mycket läkning och så mycket utmaningar. Och det är ju inte helt enkelt när det blir så starkt. Kanske nästan enklare när det inte blir det många gånger. Men mindre
utveckling.
Det beror
på vad man vill ha ut av en relation.
Sant.
Det beror på vad man vill ha ut av en relation. Mm. Men såklart kan det vara enklare. Det kan det verkligen vara.
Mm.
Men det är så mycket man får med allt krångel.
Ja, så är det. Så är det. I motstånd lyfter flygplan.
Mm.
Alltså, ni är ett helt fantastiskt par. Och vi bara kastar oss rakt in i samtalet. Så jag har inte hunnit med att presentera er. Så nu tänker jag göra min lilla introduktion här utav er.
Varsågod.
Mm. Ja. Så, du sa ju själv, Peter, du är musiker, låtskrivare, artist, vilket du är, och även utbildad samtalspartner som vi ska komma in på lite grann. Du är också en av Sveriges största låtskrivare och har tillsammans med bland annat Sara Donfiner skrivit Kärleksvisan, tillsammans med Marius Kocko skrivit Viskar en bön, och tillsammans med Björn Skifs skrivit megalåten Håll mitt hjärta. Och det var ju också genom Håll mitt hjärta som du och jag sen lärde känna.
Just det.
Varandra. Just det. För att jag, med många tror att det, alltså jag hörde ju Carola Häggqvist sjunga den första gången.
Ja.
Och när jag hörde den texten så tänkte jag så här, eftersom det har ju blivit min hjärtefråga, det här med integrativ medicin och hälsa. Mm. Tänkte jag så här, gud, den där texten är ju exakt det varje människa söker i sitt lidande. Sen om vi söker en kärlekspartner som för er två, eller om vi söker en doktor eller en psykoterapeut, eller vad vi nu söker när vi verkligen har någonting vi inte längre kan liksom lösa själva, men som ändå på något sätt hindrar oss att leva vårt liv. Det är ju det.
Ja.
Alltså, och jag tänker så här, det är stort och det är vackert. Och så, men alltså, egentligen så är det som vi också vårdgivare behöver förstå. Att när människor kommer så är det med hela deras hjärta, hela deras själ. Kommer de och har sån liksom, önskan om att bli mottagna.
Ja.
Så för mig så landar den där. Den har ju många, alltså, det är ju miljoner människor som lyssnar på den här låten. Och du, Kristina, har ju översatt den till engelska. Bara det. Bara en sån sak.
Ja,
ja, den är helt fantastisk. Den är helt fantastisk, den låten. Och då trodde jag då först att det var Carola Häggqvist. Och jag kom till styrelsen och sa, gud, den här låten, vi måste ju tänka om någon skulle. Och så. Och då var det en pianist där på det mötet. Som sa att, nej, men det här är ju Björn Skifs. Så, det är hans låt. Jaha, så här, och då skickade vi ett mejl till Björn Skifs för frågan om vi fick låna den låten och spela den, att den här pianisten skulle spela den. Och då sa han så här, alltså för mig är det okej, men det här är ju Peters. Ni måste fråga Peter. Och Och då var det ju, då var det ju en, liksom ett arbete för MacGyver att få tag på kontakten till dig. Men så fick vi det.
Ja.
Och så svarade du när jag ringde.
Ja.
Och där blev det också ett så här fantastiskt samtal. Ni som lyssnar hör ju bara liksom, sitta i de här samtalen. Bara det är ju liksom en push i rätt riktning till vad vi ska komma sen med ert arbete. För de som blir intresserade av att utveckla sig. Men vidare. Men då i alla fall så pratade du och jag. Och det blev långt och det blev om musik och det blev om medicin och integrativt. Och så sa du ja. Och vi och jag blev ju överlyckliga. Och sen kom du och spelade den här. Och det var ju liksom folket som satt där i publiken var ju helt... Just eftersom vi pratade om... Du kom till våran konferens om depression.
Just det, ja.
Där vi ville lyfta depressionsbehandling och förståelse för depression. Och att det inte kanske alltid bara farmakologisk. Vi är ju som sagt absolut inte emot farmakologisk behandling. Men vi är för också mycket annat. Där också kultur är en del vetenskapligt bevisat. Kultur på recept är också botande. Eller hjälpande kanske man ska säga. Men ja, så utifrån det. Och sen lärde vi känna varandra. Och sen genom dig så fick jag lära känna dig, Kristina.
Mm.
Och det var makalöst. Faktiskt. Troligt. Och du har också skrivit musikslingan till den här podden.
Ja, det har jag.
Det har du.
Ja. Den heter Hopp.
Ja, ah, den är helt fantastisk. Och den blev exakt, jag hade liksom en idé. Och det är också så här fint, för du fångar ju verkligen. Jag kom med min idé, jag frågade dig och du sa ja. Mm. Återigen, så var jag himla tacksam för det.
Mm.
Och så fick jag beskriva vad jag såg för någonting. Och så bara plockade du den.
Mm.
Och så bara skrev du den. Och så var det liksom, men gud, hur kan du fånga det här som var inom mig på det sättet?
Vi fick möjlighet och glädjen att göra om vårat kök i förra sommaren. Och när han som satte in det, då blir jag som du blir nu. Så hur är det möjligt? Hur kan en människa liksom veta var de olika grejerna ska stå? Alltså vi har så otroligt många, vi är så många människor och vi kan så mycket saker, vi kan så mycket olika saker, vilket gör att bara där hör vi ihop. Det här, jag kan det här. Ibland, inte alltid, men ibland. Och så du kan det du gör. Och så kan Kristina och Fredrik och vi kan massa saker. Oftast vill vi kanske också kunna det vi inte kan. Men för mig, jag förstår vad du säger. Men jag blir lika förundrad över dig eller över köksmannen eller över Fredrik. Alltså det.
Och det där är viktigt, just samarbete. Det var någon som sa det så himla fint den här veckan faktiskt i något samtal jag hade. Så han sa, men vi människor, vi ska ju liksom samarbeta. Vi är inga solitärer. Det är därför vi skapar samhällen där vi ska bidra med våra unika gåvor och kunnanden och vad vi brinner för. Och när vi samarbetar, ska jag försöka komma ihåg exakt vad han sa. Om vi samarbetar så får vi hälften så mycket problem och dubbel så mycket framgång.
Ja.
Det är ju så.
Ja.
Det är så fint.
Det vill jag tro.
Ja. Okej. Okay. Så Kristina, du är ledare, handledare och coach för individer, grupper, organisationer sedan 25 år tillbaka.
Mm. Stämmer.
Mm. En eldsjäl.
Ja.
Brinnande för just det här att utveckla organisationer.
Mm. Och människor.
Och människor. Mm. Verkligen.
Mm.
Och du har ju haft många betydelsefulla och också långa uppdrag, bland annat med cirkus och kör.
Stämmer.
Mm. Spännande.
Ja, superkul.
Cirkus.
Ja.
Och den cirkusen.
Ja, och jag var ingen akrobat där.
Nej, det var du inte. Vad gjorde du där?
Jag hjälpte ledningen och organisationen med att titta framåt, vad de ska göra de närmsta 4 åren.
Mm.
Så det var det som kallas för riktning eller strategiarbete, så jag handledde dem i det.
Mm.
Och sen var jag också ute och gjorde cirkus på arbetsplatser i 2 år. Superkul. Alltså tog med mig det som är cirkusens dimensioner av att misslyckas, att ha tillit. Ingen trapetsakrobat kan göra någonting utan en grundläggande tillit både till sig själv och till den andra. Det handlar om närvaro, det handlar om balans. Så det är ett antal olika. Och de dimensionerna tog vi ut på arbetsplatser. Och ledare och ledningsgrupper vill jobba med sig själva kopplat till de dimensionerna. Otroligt lärorikt. Och jag var handledare och hade med mig 2 artister.
Mm.
Ja.
Mm.
Ja, då var du glad när du kom med.
Ja, så kul. Så roligt är det. Och det fortsätter jag med också, vill jag säga.
Kul. Ja, det är fantastiskt. Det är, och så just Cirkus och Kör, de har ju ett unikt uttryck, måste man säga. Mm. Och där har du varit en god inspelande partner till att få dem att växa vidare.
Ja, och det är också viktigt att säga att Tilde Björfors, som numera inte längre är konstnärlig ledare, men har varit det då i alla år, naturligtvis nyligen. Hon har ju forskat och är en cirkusprofessor, en av få, och har samarbetat med Handelshögskolan. Så att när jag jobbade med dem så hade vi då ett samarbete mellan forskningen och arbetsplatser och cirkusirkör, vilket är superkul såklart. Mm.
Ja, verkligen. Mm. Och Tilde är ju en fantastisk människa. Jag har ju för det också känna henne lite grann. Vi hade barn i samma klass.
Mm.
Och då kommer en professor i cirkus. Alltså det är coolt.
Det är coolt.
Så jäkla coolt. Ja. Mm. Ja, och ni är ju båda utbildade ledare för alltså livsstegen. Byggd på självhjälpsmetoden, utvecklas av Olle och Fotini.
Ja. Fotini.
Fotini var det. Ja. Fotini Karlsson. Ja. Jag ska också säga, nu har ni berättat jättemycket, men ni träffades 2016.
Mm.
Ni gifte er 2022.
Ja. Precis, vi blev ihop.
Vi blev ihop 2016, men vi träffades 2014. Men vi blev tillsammans 2016.
Ja. Mm. Och så gifte ni er 2022.
Ja. Stämmer.
Och nu arbetar ni tillsammans i någonting som heter Self and Soul.
Så mycket som vi kan. Jag är fortfarande ute och spelar och Kristina gör sina uppdrag.
Ja.
Men våran längtan och det som känns absolut mest spännande för mig, det är dels det vi gör i Self and Soul, men också att vi jobbar tillsammans kreativt, för Kristina är en hejare på att skriva texter. Så vi har liksom ett kreativt koncept på gång, samtidigt som vi också med våra erfarenheter försöker få andra människor att se andra sidor av sig själva och utvecklas.
Mm.
Ja, men det gör vi. Såklart, jag gör ju det som jag brukar, åker runt och sjunger och spelar och skriver och så. Och Kristina har sina uppdrag. Men vi vill ju, har börjat jobba tillsammans i Self & Soul just med prata och dela med oss av våra erfarenheter liksom, kring att hitta till sig själv och därmed våga visa sig för andra. Men också att vi jobbar kreativt här. Kristina är en fantastisk textförfattare. Och det känns som en väldigt spännande framtid vad det gäller liksom, hur vi kan framför allt att kunna använda de här erfarenheterna vi har lärt oss, och vi försöker utbilda oss i det vi kommer över och det vi tycker är vettigt kring det här med relationer. Kanske inte bara par, utan relationer överhuvudtaget. Och vikten och liksom hemligheten i att våga konflikt och genom det också växa.
Ja, inte bara par skulle jag säga.
Nej,
det handlar
nej,
ju verkligen inte bara
par. Alltså relationer överhuvudtaget.
Mm.
Där de flesta tror att en konflikt innebär någonting dåligt. Och där jag och Kristina har alltså på djupet lärt oss att genom att våga visa sina fulaste sidor för varandra, så har jag kunnat älska henne ännu mer. Och vice versa.
Mm.
Och inte minst mig själv.
För konflikten kan ju vara mellan dig och dig.
Eller hur?
Mm. Mm.
Eller hur?
Mm.
Så visst.
Mm. Ja, och jag vet att när vi lärde känna varandra så du hör säkert den som lyssnar nu på det här också, på er två. Men först så var det dig, Peter, jag lärde känna. Så sa jag det till dig också. Du borde utveckla den här delen. Så att jag vet att vi pratar om det. Och sen när du gjorde det, du har ju också utbildat till diakon.
Ja, utbildat mig till, ja.
Ja. Jag är inte... Nej, du är inte det, men du har utbildat dig till diakon. Mm. Vilket jag tänkte så här, att den här mannen besitter ju ett enormt djup och ett liksom kunnande just på att nå ut och också prata och våga prata. Och sen träffade jag dig, Kristina, och tänkte så här, herregud, this is a match made in heaven.
Vad kul! Mm. Tack!
Mm. Så, ja, så att en spännande framtid. Men och fast, inga män alls, men vad är er tanke nu? Jag frågade så här, den här självhjälpsmetoden.
Just det.
Ja. Kan ni berätta lite om den som ni båda har valt att utbilda er inom?
Absolut. Livsstigen är utvecklat av Olle och Fotenik Karlsson då. Och det är Olle som var en av dem som tog tolvstegsrörelsen till Sverige. Det här livsstegsprogrammet är utvecklat för alla oss normalstörda som inte har någon traditionell beroendeproblematik nödvändigtvis. Vi har ju beroende av massa andra saker i våra liv som vi behöver, apropå släppa taget, som vi behöver jobba med för att vi ska kunna få mera kontakt med oss själva på djupet. Och det är de sakerna man jobbar med i 12 steg. Så det är precis egentligen väldigt likt ett 12-stegsprogram. Så man jobbar i 12 steg, man följer stororden som skakar om och ruskar om. Det vill säga, vad är jag maktlös inför till exempel? Eller vad har jag tillit till? Så att både Peter och jag är handledare och utbildade handledare för livsstegen. Och det är ett mycket, mycket fint program. Som har hjälpt både oss, eftersom vi är där också som deltagare och handledare när vi går livsstegen. Så att vi har gjort det själva några gånger och fått väldigt, väldigt mycket ut av det på ett personligt plan.
Och du har, med hjälp av det programmet, så har du och din kollega Hans-Erik också utvecklat livsstegen för ledare.
Precis. Vi har kört två grupper, så vi har gjort ett program då där ledare får gå ett sånt program med 12 steg.
Livsstegen, vad vackert. Jag hade doktor Roger Nilsson, beroendeläkare, han är ortoped, beroendeläkare. Han är ju också jobbar med, eller tycker också att han blev räddad utav 12-stegsprogrammet. Jag kommer inte ihåg någon 12-steg just nu. Har ni, kommer ni?
Jo, det finns då 12 livsteman kallar de det för. Och ett är maktlöshet, 2 tillit, 3 överlämnande, 4 självrannsakan, 5 bekännelse, 6 vila, 7 fullkomlighet, 8 försoning, 9 gottgörelse, 10 tacksamhet, 11 bön, 12 medkänsla.
Så himla vackra steg. Och livsstegen. Alltså så fint. 12-stegsprogrammet kan ju ha en, alltså har ju, det har sagts mycket om det. Livsstegen var så mycket, landade så mycket bättre i mig i alla fall.
Ja. Nej, men vad spännande att höra då. För vad är det du menar med det negativa om tolvstegsrörelsen som du har hört?
Ja, men det är väl de som inte tycker det fungerar. Det är, har liksom, man har, tolvstegs har funnits så länge. Ja. Liksom. Den är din gammal, välbeprövad metod. Ja. Att jag tror att det negativa mer handlar om att man negligerar det. Att äsch. Fast om man fördjupas i det, och om man också pratar med de som jobbar inom missbruksvården till exempel, så appliceras ju det här jättemycket. Det är väldigt många människor som har blivit hjälpta av det. Och för mig själv personligen så var det liksom en uppenbarelse när jag och Roger då läste de här i det avsnittet som han var i. Jag tänkte så här, men gud, det här är ju processen man gör i praktiken i alla förändringsprocesser faktiskt.
Det som man glömmer bort när man pratar om livsstegen, eller 12-stegen, alltså AA, så här, det är ju det att det har en väldigt hög, man kan hålla sig nykter väldigt länge med det. Och då handlar det, alltså du kan hålla dig nykter efter vilket behandlingshem du än åker på. Men AAs, den här genuina och geniala tanken är att man fortsätter i gemenskapen.
Just det, precis.
Det är hela grejen.
Mm.
För är du nykter i 3 veckor på ett behandlingshem, det kan alla.
Mm.
När du kommer hem och blir, du ska vara med dig själv igen, det är då det spricker. Har du då att du går på mötena, att du har den här kontinuiteten, det är det som gör att det är så framgångsrikt.
Ja,
just för beroende problematik.
Mm.
Livsstegen uppmuntrar ju också till att fortsätta att mötas. Och samtala. Det finns liksom inga färdiga mallar för det. Och de allra flesta som går livsstegen vill gå den igen och igen. Just för att du kan vara maktlös för olika saker. Det, liksom, det behöver inte vara ett stort trauma. Det kan ju vara en smågrej egentligen. Och så kommer du igång och så börjar du prata i de här stegen. Och så hör du vad du faktiskt själv säger för första gången. För det är nämligen så att här är det ingen som... Här pratar vi bara. Vi bara delar. Ingen kommer med kommentarer. Vi avbryter inte varandra. Vi ger varandra tid. Det är en massa såna här förhållningsregler. Men den här möjligheten att höra vad man själv säger. i de här runderna.
Blir mottagen, ja. Man får stanna kvar, man blir sedd ändå. Ja. Man blir inte, och det, jag tänker att precis det som du säger, Peter, är att det har ju kommit, det finns en missbruksläkare från, han är ursprungligen från Ungern och sen bor han väl i USA nu, Gabor Maté.
Ja. Mm.
Han säger ju det här om, han pratar mycket om trauma, ja, men att man är ensam på riktigt. Och det är ju, jag tänker att det här med att gå in i gemenskapen, jag tycker det var så fint att säga just det, för att ofta säger man så här, men gå bara på mötena, du måste bara gå på mötena. Och så tänker den som, aha, ska gå på mötena. Men förklarar man det på det här sättet som du gjorde nu, det är gemenskapen att få vara delaktig i någonting, att ha sin egen tribe, att liksom, ja, så här, och så, det är ju det som är det läkande, för yes, det är när vi blir ensamma på riktigt.
Ja.
Så det handlar egentligen om att ogöra en internaliserad ensamhet.
Yes. Mm. Ja. Och förutom gemenskapen som är väldigt central, mm, i just livsstegen, så vill jag också peka på det här med det du gillar med ordet livsstegen, så här stegen in i livet. Alltså jag vill vända på det, och så tänker jag att för mig handlar de väldigt mycket om att titta inåt. Och jag jobbar med inre ledarskap också. Och det är så lätt i världen, och det är så lätt för oss människor att titta på yttre aspekter, yttre orsaker till att jag mår som jag mår eller har det som jag har det. Och det är naturligtvis i många fall otroligt ytterst relevant. Samtidigt så handlar det väldigt mycket om att också ställa sig frågan, vad kan jag faktiskt påverka? Och det är där sinnesrobönen kommer in, som vi också delar då mot slutet av en livsstegen. Vad är det som jag kan påverka och vad kan jag inte påverka? Och då är det ju syvende och sist att det jag kan påverka, det är ju mig själv. Så jag tänker att det är ju ett budskap med stor sprängkraft idag i vårt samhälle. När det är så väldigt lätt att hitta, inte minst det du håller på med, tänker jag. Att hitta, att som betala sin skatt och få vård offentligt, som man sen kan anklaga. Det blev inte som vi hade tänkt oss. Det var fel, jag blev missbehandlad. Och så hamnar man i förbittring. Det här verktyget, livsstegen, är för mig ett sätt att vända på det. Inte att inte ta hänsyn till att man kan få hjälp externt, utan att verkligen titta på mig själv och det jag faktiskt har möjlighet att påverka. Och det jag kan öka min medvetenhet kring. Så inre utveckling och utveckla det jag kan är hela nyckeln för att läka inifrån och ut.
Mm. Så är det, verkligen. Det är precis så det är.
Och vad tänker du om det när jag säger så, apropå dina erfarenheter, Lena?
Nej, men jag är helt, jag satt och tänkte på det när du sa det här om att det yttre, att det är väldigt relevant förstås. Ja, men så är det också, men vi skapar ju också vår yttre verklighet. Och då pratar jag om vuxna människor framförallt, för barn föds ju in i sina familjer och har mycket lite påverkan faktiskt först man är. Men vi som vuxna, vi skapar ju också vår verklighet väldigt mycket av hur vi har det på innerbanan. Apropå det vi började prata om också här, att nu fick du den här kravlistan utav Kristina.
Ja, det var inte roligt.
Nej, och då stod det massa saker där som man sa, men gud, det här kan inte jag, så blir man rädd. Och så går man, så undviker du. Du skaffade ett undvikande och du approach gentemot honom. Alltså, våra idéer skapar ju också vår verklighet. För hade du tänkt så här att, ja, det där är lite så att jag behöver jobba på. Fasen, vad kul. Ja. Det här gör vi. Ja. Då hade det kanske inte varit en dans eller det ni kallar dem, kraschlandningar i 2 års tid. Då hade det sett ut på ett annat sätt. Så att beroende på hur vi har det inombords med vårt inre ledarskap, hur mycket bearbetning vi har gjort utav oss själva. Själva, för vi behöver, apropå livsstegen, vi behöver andra för att läka. Vi behöver varandra för att läka.
Det är genom i varandra vi blir till.
Ja, exakt.
Skulle jag vilja säga.
Ja.
Alltså, djupast sett. Men jag har varit med om något helt fantastiskt sen jag också träffade Kristina, just att jag började se min egen del i mitt mående. Jag började se en egen del i de konflikter jag har haft genom åren. Jag har varit från skild, eller jag har varit separerad med min familj stora delar av mitt liv. Av olika skäl.
Mm.
Och jag har varit ensam med det. Och de andra har tillhört samma gäng. Så de har.
Pratar du också om din ursprungsfamilj?
Ja, min ursprungsfamilj. Mm. Mm. Och där har jag, genom att jag har gjort den här resan först med Kristina de första två åren där jag till slut började titta på mig själv och våga släppa taget. Vågade titta på vad är egentligen min egen del i min livssituation. Vad är det jag kan faktiskt ta hand om själv och inte lägga på andra. Och med det så kunde jag också börja älska mig själv. Tycka om mig själv tycker jag är bättre. Älska sig själv, det är inte riktigt där. Men jag tycker egentligen mycket om mig själv numera. Och i det har jag kunnat ta mått och steg som jag egentligen inte ens kan säga att jag har tagit mått och steg. Utan det har liksom bara hänt att jag har haft möjlighet att kunna försonas och försona min familj. Mm. Min ursprungsfamilj. Mm. Och det kan inte hända om inte jag hade hittat...
Om du inte hade läkt inifrån
och
ut.
Nej, och också på riktigt våga se att det är inte bara jag som har blivit lämnad. Mm. Jag har också lämnat.
Ja, precis.
Så här finns det en stor del där jag kan påverka. Mm. Mm. Och den känslan att liksom kunna göra en sån försoning så här sent i livet. Min bror då, en av mina tre bröder som jag hade den största konflikten med, för att han valde verkligen den vägen som var att vara en pastor och jag gick en helt annan väg. Det var han som vigde oss för 2 år sedan.
Goosebumps.
Alltså det är som, och det, jag, vad jag säger, det blir möjligt när jag vågar titta på mig själv. Det är då sådana här försoningar kan ske. Det är då man kan acceptera det som har varit.
Och då vill jag bara komma tillbaka till det vi började med också, om håll mitt hjärta. Ja. För jag tänker att det här sker ju i mötet mellan er. Och det, nu sker det mellan er, ni är tillräckligt motiverade varandra så att ni orkar med den här liksom, kraschlandningarna och dansen och motstånd. Och
det finns
önskan.
Så mycket kärlek.
Det finns så mycket kärlek
i grunden.
I motivation till att faktiskt göra det här just i en kärleksrelation. Men jag tänker då gå tillbaka till min idé när jag ringde dig, Peter. Att patienterna och också det vi ska komma in på, det ni gör, Self and Soul. Att patienterna som söker oss behöver få den hjälpen i en ram av terapeutklient.
Ja.
Nu träffades ni inom ramen av ett kärlekspar. Men det är ändå det här, håll mitt hjärta, håll min själ. Ja. Att faktiskt, och det kan jag känna, som terapeut så vet jag att det kommer människor som har satsat år på att komma hit första gången. Tänk om man sabbar det. Ja. Och det är säkert med stor respekt för dem som liksom, jag har säkert gjort det någon gång. Och då ber jag om ursäkt för det. Verkligen. För det har inte varit min intention. Men om jag har misslyckats på det. Men många gånger så gör jag inte det. Många gånger därför att jag har med mig det här. Hur viktigt det är att möta. Det är inte de här 10 minuterna och jag väntar på min paycheck. Det handlar om liv och död ibland. På riktigt. Ja. Och då måste man kunna stå kvar. Då måste man också ha hittat sitt inre ledarskap. Mm. Och har själv läkt inifrån och ut. I alla fall i den ramen som jag möter patienter. Men i en kärleksrelation så kan man ju mötas parallellt.
Och den där fantastiska kravlistan då var ju inte där och då så medveten från min sida.
Jag vet.
Men när jag tittar på det i retrospektiv, liksom tittar på det i backspegeln, så var det ju ett verkligen begynnande sårbart försök att visa mig och se hur det togs emot. För att just påbörja den här resan mot att komma närmare och våga se på sina egna, sin egen shit liksom. Och då äga den där och då.
Och då började, då undvek, alltså då, och då gick han åt andra hållet.
Det var ju det
Hur
som var det jobbiga.
Det för dig?
Jag fruktansvärt jobbigt. Jag var ju olyckligt kär i 2 år och erkände det inte heller för mig själv faktiskt för den sista sommaren. Och det är klart att jag hade ett väldigt krävande chefsjobb den perioden. Jag var vd och för en organisation. Och att samtidigt ha den här, jobba så mycket med sig själv och få ett sånt motstånd, gjorde att jag blev sjukskriven i 3 månader.
Mm.
Så var det.
Mm.
Det är enda gången jag har varit sjukskriven. Men jag behövde verkligen bara vila för att jag kunde inte förstå hur en sån här stark attraktion och, precis som vi säger, kärlek som fanns mellan oss från början, även om jag aldrig använde det ordet då, för jag vågade inte det då heller. Men att det inte kunde bli någonting.
Mm.
Att det inte kunde få visa sig vara det jag kände fanns. Det var någonting jag kände som inte stämde. Och det är ju det här som, när jag lyssnar till dig och du säger mötet mellan terapeuten och klienten, så är det ju så många lager som vi behöver skala av. Och är man någorlunda lyhörd för sig själv, då finns det en ganska stor sannolikhet att det man känner ju i djupet av sig själv, det är någonting här som inte stämmer, det är någonting som inte sägs. Att få vara kvar i det och att få ge det tid, så att jobba med sig själv och med andra, det tar tid. Och jag kan ju bara tacka min lyckliga stjärna att Peter också hade den här starka connection till mig, så att du i det här fallet hörde av dig till mig igen och återigen och återigen. Mm. Så att det till slut blev då så, för jag var ju också då, apropå också ett möte mellan personer, om det är så en terapeut eller en klient eller två i ett kärlekspar, så behöver ju båda två visa sig. Jag, en av nyckelfaktorerna i slutet var ju att jag sa till dig, Peter, jag tänker på dig varje dag. Det hade jag inte vågat säga, trots att jag är så outspoken som jag är. För det var det nästan det mest sårbara. Och när jag sa det så såg jag hur någonting bara föll från Peters blick. Och det var som ett svårregn som föll, samtidigt som det var försiktigt trevande, men i alla fall. Det vill säga, det är ju i det här mötet mellan två sårbarheter. Och jag tänker att det kan väl lika gärna gälla i en terapeutisk relation. Och ska göra det.
Ja, verkligen.
Är inte det en liten begynnande trend? Jag låter lite slarvigt att säga trend, men jag har liksom hört fler och fler nu som man pratar mer om mötet. Det kanske har varit så länge. Hur är det?
Nej, men jag tror att det är en trend. Jag tror att vi har varit, jag brukar säga lite så här, särskilt i Sverige, så här, det är kallt på vintern. Peter vet ju allt om det. När det är kallt på vintern. Vissa blir mer traumatiserade av det än andra. Nej, men skämt åsido så tänker jag så här, att vi har stängt in oss ganska mycket. Vi är inte öppna, vi förstår inte hur viktigt det är. Det är på något sätt så här, nu blir jag så här flummig. Men jag skulle säga att jag tycker att vi, från att vara väldigt mycket human doers, börjar bli ganska mycket mera human beings. Och där finns det ju mötet. Alltså en människa som möter någon annan. Sen tror jag att just vi som sitter i det här rummet är också i den, bland sådana människor. Så att det finns säkert de som inte alls tycker att det här stämmer. Men jag tror faktiskt att det är det. Att det är så himla intressant. Bara att vi sitter här nu. Alltså jag känner mig helt uppfylld av vårt samtal nu. Det är ju det att leva på riktigt. Är ju de här samtalen. Ja. Eller hur?
Ja. Men du då som terapeut. Mm. Jag tänker att det är lite det du ute och fikar efter, att skulle vi må bra av som klient och terapeut också visa sårbarheter för varandra?
Nu är jag traumaterapeut, ja. Och jag tänker att jag kan inte, jag tror att nästan alla som jobbar med trauma håller med mig. Man kan inte vara så. Alltså, det handlar ju om att när en patient kommer in i rummet, då är jag ansvarig. Det var det jag försökte säga lite grann med, att ni är mer parallella, ja, med varandra. Jag äger ju ansvaret, ja, för patientens process. Jag kan ju inte göra någonting om inte patienten möter mig, berättar om sitt innersta. Jag är inte tankeläsare. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra om inte någon berättar och öppnar upp sig lite, ja, grann. Så att, men en patient måste känna sig trygg i rummet, att jag tar fullt ansvar. Jag, ja, kommer ta fullt ansvar för att också svara an till, ja, dig och göra någonting utav det här som är nyttigt för dig. Jag ska inte sitta här och så här, åh gud, så tar jag in, ska jag få ut någonting av det? Det är skillnaden.
Det är skillnaden.
Det är en stor skillnad. Men med det sagt så tänker jag att det behövs att man också är närvarande på ett äkta sätt i rummet, och då är sårbarheten där. Alltså att man möter människa till människa. Förstår ni vad jag menar?
Ja. Jag förstår precis. Att,
ja, och, men jag är ju, även om jag är Lena i alla sammanhang, om jag är Lena som terapeut, eller Lena som vän, eller Lena som mamma, eller Lena som partner, eller vad jag nu är för någonting. Så det är ju röd tråd. Men jag berättar ju inte om mina sår för mina patienter. Men jag kan låta mina patienter känna av att jag också har sår. Mm. Eller har läkt mina sår. Eller är i en process av mina... Alltså, förstår ni hur jag menar?
Jag förstår.
Jag tycker att det här är superspännande. Och jag tänker att... När jag hör det så tänker jag att det är en process i dig också.
Mm,
det är
absolut.
Väldigt situationsanpassat.
Mm.
När du kanske väljer att glänta lite.
Ja.
Och vad jag... Jag är inne mycket nu och lär mig om, det handlar om det autonoma nervsystemet och vagusnerven.
Mm. Polyvagala
teorin, ja, med Stephen Porges forskning.
Mm. Mm.
Och det som den lär mig handlar ju om att nervsystemet Och det är ju ständigt närvarande, både i dig som
vi
terapeut
reglerar
och i,
oss.
Vi reglerar oss med varandra.
Ja. Så här inne sitter vi ganska sköna nervsystem just nu, ja. Tänker jag.
Det hoppas jag i alla fall.
Det känns jag, eller? Vad säger du, Peter?
Vi kanske, hjärtat bultar jättehårt inom oss, någon av oss. Det är ju, så kan det ju vara också. Det här är ju inte helt bekväm situation heller för den delen. Men vad jag vill säga är att det jag lär mig från den och det som landar så skönt i mig är ju just det här med att samregleringen är en förutsättning.
Ja.
Den är viktigare än självregleringen.
Så är det.
Och när jag pratar lite konstiga ord nu så vill jag säga att när jag är i en dialog med dig så kan jag också känna mig ännu mer trygg, ännu mer lugn. Jag kan komma till den här lugna delen av mitt autonoma nervsystem. Mm. Och då är jag också mer mottaglig för att bearbeta mina djupaste trauman.
Precis.
Och det här kan vi inte negligera. Så den tiden där psykologen kanske sitter eller terapeuten och bara är helt tyst och liksom tittar. Jag ska inte prata om det här för jag har inte den kompetensen generellt sett. Men jag tänker utifrån mina egna behov. Det vill inte jag ha. Jag vill ha ett möte. Och då handlar det mycket om det som jag hörde säga om att i någonstans vara i sårbarheten. Och att det märks. Och kanske också då, när det är befogat och relevant, öppna lite, glänta lite. Få till ett verkligt möte i rummet.
Jag kommer ihåg första gången vi pratade, du och jag.
Mm.
För vi började ju prata ganska öppet direkt. Ja. Och jag har ju varit, så jag tror jag första gången jag var som psykolog när jag var 25. Och sen så har det hållit på fram och tillbaka. Och jag har varit i olika situationer. Och hittade det rätt först när jag fick träffa en präst som berättade för mig att du behöver inte vara rädd. För han visste vad det var jag var rädd för. Det visste inte de andra terapeuterna. Och då sa du att i ditt uppdrag så är det en förutsättning att du ser individen och inte liksom sitter och läser från en metodbok. Och det har jag tagit fasta vid. Och det finns superbra grejer med att vara metodisk och om man ska bota spindelskräck och sånt där. Men liksom, om vi ska komma in på vad det som är djupa sätt är att vara människa, så måste man ju se den individ som man har ett samtal med.
Mm.
Så gott det går, liksom. Mm.
Vi säger inom... Vi säger inom, jag menar, vi som jobbar som traumaterapeuter, och det här gäller, tänker jag, alla, men det är kanske mer att vi också uttrycker det, är ju att vi lånar ut våra nervsystem.
Mm.
Apropå det du säger.
Yes.
Att när en patient kommer in så lånar vi ut vårt nervsystem. Och där är det också viktigt att vi har gjort det här, och sen är det inget arbete som någonsin blir klart. Men det här som du pratar om, Kristina, lära sig eller bearbeta sin egen inre ledarskap, därför att om en patient kommer och mår fruktansvärt dåligt, och det behöver man kanske inte ens göra, utan man kommer och faktiskt öppnar upp sig och vill ha hjälp, så måste vi ha bearbetat vårt eget nervsystem, tagit hand om väldigt mycket och också inte vara rädd för processen, apropå den här pastan. Okej, du umgås med the worst case dödstankar. Jag är inte rädd för det. Vi pratar om det.
Ja.
Det enda sättet att kunna hjälpa en människa på riktigt igenom det är inte farligt. Ja. Låt oss prata om döden. I min värld så tycker jag ju att döden är bland det viktigaste vi kan prata om. För att baksidan, om vi inte vågar prata om döden, men då vågar vi inte leva heller. Ja. Döden är livsviktig, som det finns ju en bok som heter.
Ja.
Men att låna ut vårt nervsystem, och egentligen tänker jag också så här, det är ju det vi gör med våra barn också. Barnen behöver också att vi som vuxna föräldrar har ett nervsystem som de lever i när de är små och växer upp. Och sen ska de återta sitt eget nervsystem. Men sen är det ju så med oss människor att vi är ju inte solitära, vi är relationella. Så att vi dockar ju på varandras nervsystem hela tiden egentligen. Faktiskt.
Det är vackert, tycker jag.
Ja, det är så vackert. Det är så fint och det är så levande. Ja. Och det är liksom, ja.
Det blir ett möte bara vi möts.
Mm. Ja. Verkligen. Det där blir slogan på webbsidan.
Det blir ett möte bara vi möts.
Ja, fast det kan ju,
det är en djup insikt.
Ja, fast det är ju det som händer om vi går iväg och känner oss tomma och lite så här, obehagliga och fattiga och lite tömda, då har det faktiskt inte det där mötet skett.
Nej, just det. Och det är ju det du säger. Nu raljerade jag här. Ja. Det blir ett möte bara om vi möts. Så.
Alltså hon är genial, din fru.
Ja, jag vet. Så det är så här, inte alltid roligt. Titta i bakvagnen.
Fast det gör du inte.
Och det är inte sant.
Men det blir ett möte bara om ifall vi möts. Annars blir det inget möte. Annars blir det...
Och det ansvarar vi alla för. Sen så, apropå trauma, så kan vi vara så dissocierade att det inte sker. För även om man vill inget annat än möta den andra, så har det hänt oss saker. Och då måste man kunna hjälpa den personen. Och då krävs det ju strategier och kunskap och metoder och massa saker för att kunna göra det. Liksom.
Absolut.
Ja, men, ja, förlåt.
Och det, jag menar, det som vi pratar mycket om, vi har ju grälat en hel del. Och
nu är du ute.
Och det har ju faktiskt varit det också, just den här det du säger nu, alltså, för kan just där och då går det inte att mötas, alltså i det här när hon är uppe i sitt och jag är uppe i mitt, våra vem vi blir i fighten, jag blir undvikande och skyller allt på henne. Och vad heter det? Hon blir tokig och skriker på mig. Och när hon skriker på mig så blir jag helt borttappad. Och då kan det ju inte ske ett möte just där och då. Och det måste vi ju, det har ju vi lärt oss mer och mer. Även fast det händer ibland. Men det liksom blir mindre och mindre. Och att man då får acceptera att det mötet kan inte ske riktigt här nu. Utan vi måste ta en paus. Få hämta andan, kanske vi behöver vara ifrån varandra timmar, kanske ett dygn till och med, och så kan det liksom få läka lite grann, och där i kärleken till varandra kan man mötas på nytt. Men just att man kan begära att de här mötena sker i den värsta stormen, det tror jag inte.
Men det är det här Virginia Satir pratar om, jag, du och vi.
Ja.
Alltså för att ha ett vi så måste vi vara jag och du sorterade. Och jag tänker att när vi är i en konflikt, då är det en mishmash av allt möjligt. Men då måste vi kanske backa undan lite grann för att bli jag och du igen. Och då kan vi mötas igen i vårat vi.
Här slutar jag, där börjar du.
Ja, precis. Och då kan vi liksom mötas i ett vi igen.
Ja.
Ja.
Och vi tror att det är... där vi har gått vilse förut i våra liv, att vi liksom inte har klarat av, utan att de här konflikterna har byggt på liksom dörren, alltså för att byggt på att så mycket bitterhet och liksom förtret, så att till slut så är det slut och så delar man på sig. Medans här försöker vi ju verkligen, inte alltid så lätt, men liksom vi har så mycket. Vi vill varandra så mycket så att när de där krigen har lagt sig så kan det faktiskt om nästan varje gång öka känslan av närhet.
Vad tänker du, vad är det som gör det då?
Varje gång som vi...
Just mellan er, för att jag tänker att par kan ju också bråka sönder som man bara inte vill. Så vad är det som gör att ni ändå levlar upp?
Jo. Been there, done there.
Jo, ja, men det måste man väl... Jag tror att ett, så jag, det här är mitt tredje äktenskap. Jag har aldrig låtit mig bli älskad förut. För det är väldigt taskigt att säga att jag inte har känt mig älskad, för folk har verkligen försökt. Men jag har aldrig...
tillåtit.
Nej, och det gör jag nu. Och alla 99% eller 90% när vi inte hamnar i konflikt, de är så meningsfulla och livgivande. För mig och för Kristina. Så vi, på något märkligt sätt har vi kommit överens om, både tyst och inte, att det här finns. Det får ta plats i våra liv. Men det som bygger våran grund, det som är foundation, det är en djup kärlek, en djup respekt och en djup tillit till. Att som Kristina sa, dag två, skriva en lista. Här har du mig. Och det här behöver jag. Och sakta men säkert kommer vi dit att det är det som är lejonparten av våran kärlek. Att, och jag tror inte att jag tror visst att vissa människor kan gräva. Och då ska man inte vara ihop.
Mm. Nej.
Det var någon som skrattade. Jag tyckte det var någon skön. Jag såg någon intervju med någon typ artist eller någon konstnär och så, som hade varit gift själv i 25 år med samma människa. Och folk bara, hur gör du? Gör du? Så. Men då säger de, folk är dumma i huvudet. Om de inte gillar varandra ska de inte leva med varandra. Jag gillar honom. Svarade hon lite sådär. Men,
för mig handlar det här om att båda behöver vilja utveckla sig själva.
Ja, just det. Det är det jag ville komma. Om man utvecklas hela tiden, det är det om man inte, att man blir mer och mer rädd, man blir mer och mer instängd. Och det måste inte alltid bero på den andra, utan det kan ju vara just det du beskriver också, att man inte riktigt tillåter sig själv. Det går inte där och då. Ja. Det är kanske ett nervsystem som jag inte reglerar mig tillsammans med. Då går det ju inte, för man behöver ju någonstans hela tiden. Okej, man kan hamna i konflikt, men sen måste vi liksom samreglera oss för att kunna förstå någonting mer, för att kunna växa som par. Det är ju då man tar sig vidare. Så att ni har ju liksom en sån stark motivation att fortsätta utvecklas. Och jag tänker så här att ni båda, oberoende varandra, är ju människor som är intresserade utav att växa i livet.
Ja, och komma nära. För att utvecklas tillsammans är ju för mig och Peter eller dig inte speciellt konstigt att säga. Men det kan vara hotfullt för andra. Det kan vara så här, jag är ju jättetrygg här i min komfortzon. Jag vet inte vem jag blir om jag släpper in mer kärlek i livet. Jag kanske bara har fått se motsatsen till kärlek i min uppväxt och så vidare, apropå trauman. Och det gäller ju många gånger både dig och mig också, att vi har ju liksom saker vi behöver jobba med. Det som förenar dig och mig handlar ju om det här, att en önskan om att komma nära. Att vila under någon annans vinge. Att luta sig mot någon. Det har jag drömt om hela mitt liv. Och varför den längtan har varit så stark i mig, det är nog en annan berättelse.
Jag tror att nästan, inte alla, för det är med stor respekt, men jag tror att nästan alla gör det. Apropå, håll mitt hjärta, håll min själ. Jag tror faktiskt att det är det vi gör. Och så behöver vi hitta vår person, eller våra personer, eller vårt sammanhang, våra miljö där vi så att säga kan luta oss eller gömma oss, vila under en vinge. Alltså så jävla vackert sagt, vila under en annans vinge. Jag vill också vila under en annans vinge.
Ja. Är det jätteskönt verkligen? Tycker det är inte väldigt mörkt där.
Nej, jag tycker det låter jättemysigt.
Nej, det låter jättemysigt.
Ja, verkligen. Så himla vackert. Alltså, Fredrik sitter här och vinkar och säger att vår tid är ute. Jag vill liksom inte sluta det här samtalet.
Nej, jag hade kunnat fortsätta nu. Men det här har betydelse för samhället. Jag hade kunnat gå
och kan vi inte bara säga någonting om det? För jag tänker så här, vi behöver ju liksom, vi vill prata lite om ert gemensamma arbete också för den som är intresserad, som vill komma och delta i sådana här samtal som vi är. Nu kanske nämna någonting om samhället. Jag vet att du brinner för det, Kristina. Och sen måste vi också beröra din konst, Peter.
Ja. Har vi 25?
Har vi 30 minuter till?
Vi bara kör en liten stund till. Men vi börjar med, vad vill ni börja med? Innan vi avslutar, vad ska vi använda några?
Det vi brinner för är att påverka människor så som vi upplever att vi har påverkat oss själva. Därför att vårt samhälle är idag väldigt mycket motsatsen till det som vi pratar om i det här rummet idag. Det vill säga, det är oerhört mycket fasader. Det är oerhört mycket att jag vågar inte visa mig. Jag vågar inte visa mina äkta känslor, mina äkta behov. Så att det blir ofta väldigt mycket drama istället. Mycket upphetsad stämning. Och det vill vi på något sätt bidra till genom att själva leva det, vara den förändring vi vill se i det här fallet. Ja. Och därmed så bjuder vi in då till relationer som behöver läkas. Det kan vara par, men det behöver absolut inte vara det. Det kan vara större grupper. Det kan vara enskilda individer. Föräldrar och barn, precis. Vad egentligen handlar det om relationer i en vid bemärkelse, som handlar om att då meningsfullheten i den relationen behöver stärkas. Ja. the connection, alltså sammankopplingen behöver stärkas.
Och när jag säger föräldrar-barn så kanske jag tänker mest alltså på vuxna barn och vuxna föräldrar.
Sant.
Det finns de som är väldigt mycket duktigare på när barnen är små. Så
det är inte du och jag. Nej.
Jag tänker mera sådana som jag och mina föräldrar. Så. Men också det som vi gör ju dels tar vi emot folk som känner att de upplever sig trygga att prata med oss. Det händer ganska ofta. Alltså, först i en kompisrelation eller så går snacket och så hör folk av sig. Men vi gör också en scenföreställning som heter Säg som det är.
Just
där jag då står för. Ja, vi sjunger en del tillsammans, men vi använder oss av mina låtar som i mångt och mycket handlar om längtan efter att bli den som jag har glömt bort att jag var. Mm. Eller sjunger om det som jag längtar efter. Eller i relation till mina barn, och så väver vi in det med våran historia och Kristinas ganska stora kunskap numera om rent alltså forsknings, hjärnforskning och hur vi fungerar i olika stadier. Och vi börjar ta del av, vi lär oss saker. Vi är väldigt inspirerade av ett par som heter Gottmans.
Gottman
fantastiska relationsexperter från USA som är så här bra som man tycker är löjligt att ta mycket därifrån. Men det här gör vi då i en och en halv timmes föreställning som man kan, nu den 10 mars är vi i Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden.
Är sant. Och gör jag satt precis här, alltså jag vill ju komma och se den här 10 mars.
Ja.
Ja, då kommer ju kanske det här avsnittet sändas efteråt. Så att var hittar man den här informationen?
Ja, den hittar man på vår hemsida som du vet exakt hur den heter.
Så här, man hittar inte om Saltsjöbaden där, det hittar man på Saltsjöbadens hemsida. Var det som var frågan?
Nej,
när man hittar, ja precis, det som sänds efter. Okay.
Det hittar man på våran hemsida, absolut. selfandsoul.se och Peter och Kristina finns det en
flik där.
Ja, eller i alla fall ett erbjudande lite längre ner på första sidan.
Mm. Mm. Ja, den vill jag verkligen komma och titta på. Gud vad spännande, gud vad fint. Du sa någonting om innan vi kommer till din konst, den är superviktig, den måste vi ta upp. På samhällsnivå, vad vill du säga?
Jo, jag tänker att vi sa tidigare att vem vill inte komma nära? Och tittar vi på det utifrån ett systemiskt samhälleligt perspektiv så är det ju inte det vi ser. Det är ju inte det ledarskapet vi ser.
Nej, inte alls.
Inte alls, nej. Utan det är just nu väldigt mycket av att makt den förhåller sig till sig själv och vill inte ens benämnas som makt. Vi har en relativt hög grad av tillit till det svenska samhället fortfarande, men det finns tendenser på att det håller på att ändras.
Ganska ordentliga
det har
tendenser.
Du bättre koll på än jag. Mm. Precis. Mm. Det vill säga, det är ju ett allvarligt läge.
Mycket.
Där polariseringen och splittringen och hatet får fäste. Så att jag anser ju att det vi gör är ju det viktigaste och det du gör, Lena, är det viktigaste som finns.
Mm. Jag håller med. Apropå gängkriminalitet och allting. Och, alltså jag pratade med någon om just det här med att man inte längre har heder och lojalitet. Heder och lojalitet. Så nu gör man vad som helst, till exempel som inom kriminella gäng och så vidare. Alltså, apropå. Det...
Ja, men det gör alltså det värsta är att så gör vi mot varandra även om vi inte är med i vi kan ju sitta på Facebook och relativt ansiktslöst skriva ner varandra till verbala utskällningar och liksom vi får ju lära våra ledare, titta på våra största ledare i världen, vi har Putin och vi har Trump och vi har Biden liksom, och det, vi väljer galningar som vi ska bli inspirerade av, och det är klart att som tusan att vi kommer gå vilse och att vi gör det.
Verkligen.
Och då vill vi vara motviktiga. Jag tror inte vi har ingen frälsning att komma med, eller vi har liksom inte lösningar, men vi vill i alla fall göra det vi kan. Det var när det var som värst här ett tag, så frågade jag dig, Kristina, vad ska jag göra, sa jag till dig. Och du svarade, ja men du får sjunga dina sånger. Och det låter ju så himla futtigt.
Nej, no, men det är inte det.
Nej, men jag tror faktiskt att vi får göra det vi liksom är satta här och göra.
Ja, ja, precis. Och för det jag ville säga också med det här med när vi skadar andra, när vi sitter och är elaka mot varandra och så, då sitter vi ju, då är vi ju inte med oss själva, utan då känner, då sitter vi i en position av övergivenhet eller missunns, alltså någonting som skapar väldigt jobbigt inre tillstånd. Yes. Och så vill vi liksom få ut det, så kastar vi det på alla andra.
Då ska det bli ventilen då genom att sätta dit andra.
Ja, ha. Exakt. Och, då, och det är ju det, men om man, back, om man då blir, får mötas på riktigt. Om vi bara möts. Vad var det du sa, Kristina?
Jag har glömt.
Ja, men om det sker tillsammans med en annan människa på riktigt, då börjar ju, då, det är ju där fröet sås. Om den personen är till, alltså kan ta
ja,
emot
det. Ja, det finns
också
inget tvång i det här. Nej. Det kan det aldrig finnas. Nej. Men de som ändå längtar och alltså känner någon form av dragning till att det måste finnas andra vägar.
Ja, verkligen.
Det är de som vi kan
Och där kan vi bara gräva där vi står. Liksom. Jag brukar säga att det är ett av de största världsförändringsarbeten vi kan göra är att till och med, till exempel ta hand om våra barn och skapa så hela individer som det går, som i sin tur gör bra saker och tar hand om, alltså det är ju där liksom på något sätt vi smittar ljuset utåt. Liksom.
Och här inne.
Ja, det är ju bara där du måste börja. Ja. Sant. Och så är det din konst. Peter.
Ja.
Nu undrar jag bara om det är någon där ute som har sett Peter Hallströms konst.
Ja.
Hans fru Kristina tittar ner, fnissar lite. Men du och jag, Peter, vi vet vilken, alltså,
ni har sett ljuset.
Vi har sett ljuset. Det är ju så att jag vill kasta ut så här, jag tänker nog försöka få ihop dig med någon här, men alltså Peter Hallströms vernissage, den som får göra det.
Ja, det är ja. Det är, man kallar väl mig för en av Sveriges ledande naivister.
Man kan säga, vad var det du sa innan? Du gör mycket stillben och porträtt.
Precis. Jag målar gärna av husdjur som har avlidit för att ägarna ska kunna få ett bra minne.
Men du får liksom fram, jag vet ju att det är en lång process innan du får ut det på pappret.
Ja. Men
men det vill jag, och då måste jag få komma på den vernissagen.
Kristina stannar hemma.
Ja.
Jag ser fram emot att få komma och skåla med er den dagen och glädja mig med er, och jag har gärna fel i detta.
Ja, vad var det vi sa? Vilket verk var det som du tänkte på, den här t-shirten vi pratade om innan?
Ja, det är alltså Cockerspanien Molly.
Och för er som lyssnar så är det då som vi pratar kategorin streckgubbar.
Ja,
men de är så geniala, de här streckgubbarna, så att det är ingen som har gjort sådana streckgubbar.
Det,
det finns en som heter krökta ryggar. Den
krökta ryggar. Men vad var den här som är lite röd och som en tupp?
Men det var så häftigt, för att jag fick ju alltså den här boken Svenska fåglar, och så satt jag och bläddrade i den, och sen så jag och min canvas, när liksom canvasen bara kommer
pratar
mot mig
till dig.
Och helt plötsligt har jag en toppsvipa där. Det skulle ni få med om.
Med röd penna.
Ja. Man tar ju vad man har det.
Nej, de är helt fantastiska. Ja. De är helt fantastiska. Ja. Jag vet att det här kommer bli hur stort som helst. Kom ihåg vem du var som sa det först. Kom ihåg det.
Ja. Du har verkligen stöttat Peter där.
Ja, jag är hans största fan.
Jag tror att du är hans största fan.
En av 10 miljarder människor.
Ja. Och den största.
Och den största.
Ja, herregud. Vad
nej, men det börjar med att när jag var gick i högstadiet, så tog min teckningslärare min teckning. Och så tog jag, vi hade gjort en kaffekvarn i blyerts i perspektiv som alla skulle rita. Och så gick han runt och kollade, så tog han min teckning och så sa han så här till hela klassen och visa upp den för alla, så här ska ni alltså inte göra.
Nej.
Och sen har jag haft ett komplicerat förhållande till målning, men nu när jag har låtit det komma ut så blir det bara underbart.
Ja. Du har liksom läkt ditt inre ledarskap, så att du är helt, du kan liksom verkligen stå kvar i kraften utav det du, Ja, den är,
eller som när jag målade en häst till en av mina döttrar. Så säger hon så här: oj pappa, en traktor. Så jag har stora förutsättningar.
Ja, det har du faktiskt. Ja. Det kommer bli någonting av det här.
Ja, det tror jag.
Alltså, Peter Hallström.
Ja.
Kristina Herngren. Hallström. Peter Herngren. Ja. Vad det nu är. Mm. Alltså, stort, stort varmt tack för detta magiska samtal.
Tack.
Alltså, det har varit helt fantastiskt att sitta här med er. Och jag vill ju mer gärna att ni kommer igen. Hoppas att ni vill.
Väldigt gärna.
Det gör vi, såklart.
Ja. Tack för att vi fick komma.
Tack.
Tack.
Både och istället för antingen eller, en podd om integrativ medicin och hälsa är skapad och drivs av Svensk förening för integrativ medicin och hälsa, FIM. FIM är ursprungligen en yrkesförening och för legitimerad vårdpersonal. Vi representerar sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, läkare, psykoterapeuter, psykologer, tandläkare för att nämna några. Idag omfattas våra medlemmar även av associerade medlemmar som inte behöver vara legitimerade. Föreningens arbete vilar mot en vetenskaplig grund för integrativ medicin och hälsa, såväl svensk som internationell, och på systemisk förståelse för människan i sin miljö. Föreningens arbetssätt har hittills varit att arrangera konferenser, seminarier och folkbilda genom att sprida information exempelvis via sociala medier. Vår strävan inom integrativ medicin och hälsa är att vara en organisation som vågar lyfta och ifrågasätta, motverka polariseringar genom tvärvetenskapliga dialoger och sokratiska samtalsregler. Vi vill kartlägga forskning som bedrivs även internationellt och hålla koll på forskningsresultat om behandlingsmetoder, både vad det gäller den etablerade vården liksom den vård som bedrivs utanför den etablerade vården. Sokratiska samtalsregler innefattas i den sokratiska samtalsformen som egentligen all grundläggande kunskap är sprungen ur, men som ibland till och med lyser med sin frånvaro inom public service. Så bli gärna medlem hos oss, för tillsammans kan vi förändra. Och hur du blir medlem hittar du via vår hemsida integrativ-medicin.se. Vi ses och hörs i nästa avsnitt.